Oprah symboliserar på något sätt den amerikanska kändisen när den är som bäst.
Texas, 1998. I den lilla stan Amarillo landar ett privat jetplan. Ombord finns två cocker spaniels, en personlig tränare, livvakter, frisör, kock, make-up-artist och Oprah Winfrey. Men det rullas inte ut någon röd matta för den omåttligt populära programledaren. Oprah är här för att delta i en rättegång. CNN rapporterar.
Part of the reason Oprah Winfrey is being sued for millions for allegedly disparaging the beef industry is because of the influence she has on her audience.
Oprah har gjort ett program om galna kosjukan där hon sagt att hon slutat äta hamburgare. Nu har hon blivit stämd av den amerikanska köttindustrin på 12 miljoner dollar. I Amarillo möts hon av bildekaler med texten. Den enda galna kossan i USA är Oprah. Stämningen under rättegången är hetsk. Oprah säger att det är bland det värsta hon varit med om. Hon berättar själv i sin egen tv-kanal.
There was a moment on the witness stand when I was being yelled at and my attorney asked could the prosecutor stop spitting on me because he was like spewing and that was overruled. So I said, "Oh, this is where we are. We are in a courtroom where if somebody's spitting on you, that's really okay."
Oprahs inflytande på det amerikanska folket testas i rätten. Är hon USA:s mäktigaste kvinna? Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Oprah Winfrey.
Welcome to the very first National Oprah Winfrey Show!
Hon är en fattig flicka från den amerikanska södern, blir en älskad och hatad programledare.
When I was 14 years old, I became pregnant.
Om sensations-TV, självhjälpsråd och bantningshets.
If you can believe in yourself, you can do it.
Att en person gråter, det var ju det som ofta Oprah fick kritik för.
Men det här programmet är också en berättelse om Oprahs inflytande och hennes politiska makt.
I know what Barack Obama can do for America.
Jag som pratar heter Wendla Lundberg. I den lilla stan Kosciuszko i Mississippi bor en liten flicka och sin mormor och morfar. De bor tillsammans i ett trähus strax utanför stadsgränsen med grisar, kor och utedass. Det är 50-tal och Oprah som flickan heter får en gammaldags uppfostran. Senare ska hon berätta att hon ofta får stryk, att det är fattigt och att hon saknar leksaker. Hennes mormor, Harry May, arbetar som hembiträde hos en förmögen vit familj i stan. Oprah om uppväxten i sin egen kanal, The Oprah Winfrey Network.
At the time we were called colored people, Negroes, and my grandmother was a maid. That's all she ever knew. The only real expectation she held for me was that I would one day become a maid and, in her words, have some good white folks, meaning people who would be good to me, would treat me with some level of dignity and respect. That was my grandmother's dream for me, but I had another dream for myself.
Oprah går i kyrkan med sin mormor och citerar bibelverser för djuren på gården.
Hon lärde sig läsa vid 3 års ålder, sägs det, och i kyrkan så kallades hon för predikanten för att hon kunde citera långa stycken ur Bibeln.
Det här är Andreas Utterström, kommunikationskonsult med ett stort intresse för amerikansk politik, som bland annat hörs i USA-podden.
Hennes mormor har också beskrivit det som att det var som att hon alltid stod på en scen. Trots att hon blev retad för att hon var fattig så hade hon en slags självförtroende när hon öppnade munnen, som att hon insåg att den som har makt över ordet har liksom makt över andras tankar på något sätt.
Oprah egentligen döpt efter Orfa, en kvinna som omnämns i Bibelns gamla testamente. Men barnmorskan som fyller i födelseattestet stavar fel och därför blir det Oprah Gail Winfrey. Hennes mamma är ogift och får henne redan som 18-åring. Pappan inte med i bilden. Det är ont om jobb i Mississippi och under 1900-talet flyttar många svarta amerikaner norrut för att få jobb. Oprahs mamma Vernita är en av dem. Hon flyttar till Milwaukee, Wisconsin. När Oprahs morfar dör och hennes mormor blir för gammal för att ta hand om henne skickas hon dit. Oprah berättar i sin egen kanal.
When I was separated from my grandmother and sent to live with my mother at 6 years old, I suddenly land in a place that's completely foreign to me. I don't know anybody. I don't really even know my mother. I walked into that space feeling completely alone and abandoned with no explanation of why I was being sent away.
Mamma Vernita är 25 år gammal och arbetar också som hembiträde. Oprah får 2 syskon till trots att hennes mamma är ogift. Lilla syster Patricia och lillebror Jeffrey.
Mamman fick sen andra barn varav en syster dog i drogmissbruk och en bror dog i AIDS. Så att hon har verkligen haft sin beskärda del av elände.
Vernita har det svårt ekonomiskt. Och Oprah lever ännu fattigare än hos sin mormor. Hon har 2 kackelackor som husdjur och en majskolv som docka.
Det man ska komma ihåg är att de här berättelserna från Oprahs fattiga barndom, de kommer från henne själv. Och det finns släktingar som hävdar att det faktiskt inte alls var så illa.
Det här är Petrides reporter Axel Winqvist som gjort research om Oprahs liv och karriär.
Även om Oprah överdriver så råder det faktiskt inga tvivel om att hon har haft en ganska fattig och tuff uppväxt. När hon flyttar till sin mamma får hon till exempel sova utomhus på verandan helt själv till huset där hon bor. Och Oprah säger senare att det här beror på att hennes mamma hyr av en kvinna som själv är svart men som inte gillar personer med mörkare hudfärg. Eftersom Oprahs mamma har det så knapet så skickas hon till sin pappa, Vernon Winfrey. Och han bor ganska långt därifrån i Nashville i Tennessee. Vernon är den man som mamma Vernita angett som Oprahs pappa. Men senare kommer det fram att det kanske inte alls är han som är den biologiska pappan. Men det är i alla fall Vernon som kommer ta på sig ansvaret och uppfostra Oprah som sin egen dotter.
Vernon Winfrey är till skillnad från mamma Vernita gift. Han driver en frisörsalong och lever nu ett stilla och ordningsamt liv i ett litet tegelhus tillsammans med sin nya fru. Oprah får vänner i kvarteret. Hon leker skola tillsammans med grannflickorna under ett stort lönnträd. I Nashville växer hon upp med mer regler. Och kanske är livet hos pappa Vernon lite för disciplinerat. Oprah flyttar tillbaka till Wisconsin. För hos sin pappa får hon bara titta på tv en timme om dagen. Och sin mamma får hon titta hur mycket hon vill. Det är här hon ser The Supremes med Diana Ross i spetsen uppträda i The Ed Sullivan Show. I glittriga klänningar med tuperade peruker och stora örhängen går trion rakt genom rutan. Oprah har aldrig sett svarta kvinnor så glamorösa förut. Det tänds ett ljus i henne. Kan Diana Ross syns på tv? Kan hon? Oprah har fått en ny ledstjärna. När Oprah blir tonåring inleder hon en rebellisk fas. I skolan är hon begåvad, men högljudd och vild. Hon ränner ut om nätterna och träffar killar. Därför skickas hon tillbaka till sin pappa i Nashville. Han sätter upp stränga regler med läxläsning och utegångsförbud. Vid sidan av skolan ska hon arbeta i en liten livsmedelsbutik bredvid sin pappas frisörsalong. Den annars så livliga Oprah förvandlas till en tystlåten och nedstämd tjej som går klädd i en stor tjock kappa inomhus. Det visar sig att den 14-åriga Oprah är gravid. Oprah i sin egen show.
When I was 14 years old, I became pregnant and hid the pregnancy for 7 months until the baby was born.
Oprah har under hela uppväxten blivit utsatt för sexuella övergrepp av närstående och släktingar.
Hennes pappa och hennes styvmamma är troende, kristna. Och det här anses ju vara en fruktansvärd skam och tragedi. Så Oprah bär den här hemligheten själv väldigt länge. Hon försöker skada sig själv på olika sätt för att bli av med barnet. Och när det inte funkar så planerar hon att ta livet av sig. Kanske är det den här stressen som leder till att barnet föds alldeles för tidigt i sjunde månaden.
And what happened is the baby died. After living only 2 weeks, the baby died. And that was my biggest life secret. And I lived in such fear of that secret coming out.
När barnet dör säger Oprahs pappa till henne att det här är hennes chans att börja om. Och det gör hon. Borta i den tystlåta flickan i sin bylsiga rock. Oprah börjar ta mer plats i skolan igen. Hon engagerar sig i elevrådet och ställer upp i debatt- och retoriktävlingar.
Hon gick med i såna här debattklubbar som finns i USA- där man debatterar olika ämnen och tävlar mot varandra. Och utmärkte sig redan där och hon blev vald till den mest populära tjejen i skolan. Skulle aldrig hända i Sverige, men i USA är det inte helt ovanligt. Så att redan där fanns det tecken på att det här är en person- som inte låter sig nedslås av motgångar.
Oprah ägnar sig också åt välgörenhet. Och det är så hon kommer i kontakt med WVOL, den svarta radiostationen i Nashville. Oprah ber ägaren till stationen att donera pengar till en organisation mot spädbarnsdödlighet. Men radiochefen hör något annat. En fyllig, vältalig röst utan dialekt. Och så blir Oprah anställd som nyhetsuppläsare, 17 år gammal. Oprah trivs på radion, som ger henne både pengar och uppmärksamhet. Via jobbet ställer hon också upp en tävling som heter Misfire Prevention. Det är ingen vanlig skönhetstävling utan ett jippo anordnat av brandkåren i Nashville. Varje år utses en vältalig, charmig ung kvinna som får i uppgift att föreläsa om brandsäkerhet.
Det här låter som en ganska toftig grej att ställa upp i. Men faktum är att vid den här tiden är en ganska så stor grej i Nashville. Vinnaren får åka paradvagn genom stan och vinka till publiken och få massa uppmärksamhet. Men Oprah är övertygad om att hon inte kommer vinna eftersom hon är den enda svarta kandidaten som tävlar. När juryn frågar dem som deltar vad de skulle göra med $1 million så svarar de flesta att de skulle ge pengarna till välgörenhet och bygga sjukhus. Men Oprah svarar glatt att hon skulle shoppa upp summan. Och den här ärligheten och skärmen gör henne så populär att hon vinner hela tävlingen och blir fröken brandskydd i Nashville.
Oprah får så småningom jobb som tv-reporter. Hon är inte särskilt bra på att skriva. Det var svårt att hålla distansen till det hon ska berätta om. När hon rapporterar om en eldsvåda kommer hon tillbaka till redaktionen och börjar ringa runt för att ordna hjälp till de drabbade. Istället för att göra klart sitt inslag. Men Oprah går igenom rutan och får snart erbjudande om att bli nyhetsankare i Baltimore på WJC-TV som söker ett nytt pikt ansikte.
The shooting of a city police officer tops this afternoon's Eyewitness News crime beat. Officer Clayton Wright was shot in the leg and foot early today when he stopped a car.
Kanalen har satsat på två ankare till sina nyheter. Den 22-åriga Oprah leder sändningarna tillsammans med den äldre och mycket populära Jerry Turner, en vithårig man med ett lika kritvitt leende.
I'll have a 5-part report about a killer that's as deadly as cancer, heart disease, murder and even war.
Hans melodi är att med tydlighet och trovärdighet förmedla nyheterna till tv-tittarna i Baltimore. Oprah uttalar ord som blasé fel. Och så låter hon sina egna åsikter skina igenom.
Oprah säger saker som, oj gud vad det där lät hemskt, efter olika inslag. Och vid ett tillfälle så vänder hon sig om till sin kollega Jerry Turner. Och så säger hon, du är gammal nog att kunna vara min pappa. Och det blir liksom droppen.
Oprah berättar om sin misslyckade karriär som nyhetsankare i Bloomberg TV.
Yeah, I got fired. Well, I was not a good television reporter. I was too emotional. I would go out on the stories and, you know, then try to take blankets back to the people.
But you were also very young. You were 21,
yes,
22.
Yes, but I was very also empathetic and I was always getting written up for getting myself involved in other people's business.
Oprah har ett kontrakt som gör att hon får fortsätta som anställd på kanalen. Men istället för den prestigefyllda posten som ankare får hon nu göra korta, meningslösa inslag och reportage. Oprah rapporterar om en kakadua på zoo som fyller år. När cirkusen kommer till stan eller som här, att det är bra is på skridskobanorna.
I tell you, usually I'm pretty adventurous, but I have problems standing up on roller skates, so I think I'm gonna have to let this one slide.
Oprah trivs aldrig i Baltimore. Hon tycker stan är ful och deprimerande. Efter jobbet händer det att hennes kollegor ser henne sitta i en bil på parkeringsplatsen och gråta okontrollerat. Hon tröstäter och går upp i vikt och tappar håret av stress. Själv menar hon att det beror på att kanalen försökt göra om henne med en misslyckad permanent. 60 Minutes.
They sent me to this shishi poo-poo salon and in a week I was bald. Just devastated.
You mean they did it to your hair?
Yeah, I had a French perm and it all fell out.
Oprah är långt ifrån den glamorösa stjärnan i stil med Diana Ross hon drömt om sedan barnsben. Men hon ger inte upp. Hon har förmågan att se misslyckanden som en sorts lärdom. Något hon senare kommer lära ut till miljontals människor världen över. Bloomberg TV.
Many times getting demoted is an opportunity for something else to show up.
Till skillnad från många andra av sina kollegor har Oprah ett trevligt sätt mot tv-kanalens klippare och tekniker. Det gör att hennes inslag blir snyggare och bättre med tiden. Det är också här Oprah träffar en rapproduktionsassistent från Maryland vid namn Gail King. Under en snöstorm i Baltimore har Gail svårt att ta sig hem från jobbet. Oprah erbjuder henne att sova över hos henne. Men istället sitter de uppe och pratar hela natten. Det blir starten på en över 40 år lång vänskap. Gail och Oprah blir bundsförvanter.
Jag tror att det är den här förmågan att kunna knyta människor till sig och bygga relationer som gör att Oprah faktiskt orkar kämpa vidare.
Sakta men säkert jobbar Oprah sig tillbaka och blir ankare för nyhetssändningarna mitt på dagen. Men så kommer ett nytt bakslag. Kanalen vill att Oprah ska leda en lättsam talkshow med lokala kändisar som gäster och ett spel där tittare kan ringa in och tävla om olika vinster.
Till en början blir Oprah helt förkrossad över det här, för hon ser sig själv som en seriös journalist. Hennes idol är skjutjärnsjournalisten Barbara Walters. Och att jobba med underhållning och lekprogram, det är inte alls vad hon vill göra.
Men Oprah blir övertalad. I augusti 1978 är det premiär för People Are Talking, en talkshow Oprah leder tillsammans med en man vid namn Richard Scheer.
Every day, this is it.
You go nuts. It's
welcome
great.
To People Are Talking. I'm Richard.
Richard är en judisk medelålders man från Baltimore med vitt fluffigt hår. Tillsammans intervjuar de gäster som Elvis-imitatörer, siamesiska tvillingar och en kvinna som fött femlingar.
And so too, because you had been trying to have a baby and you'd started a fertility drug, is that right?
1 month.
1 month you've been on it. It worked.
It did.
It worked 5 times over. You have a daughter, Jen.
Oprah visar sig ha en naturlig fallenhet för den här typen av intervjuer. Hon ställer frågorna som tittarna funderar över. Och så har hon ett naturligt och avslappnat sätt framför kameran. Oprahs tvivel är som bortblåst. Hon säger att den här typen av jobb är lika naturligt för henne som att andas.
Most 31-year-old men are not very mature. I mean, they're mature but not very mature. You seem to be very mature.
Titta, siffrorna skjuter i höjden.
Det jag tror är det som gör att Oprah Winfrey går genom rutan. Det är både att hon har en slags auktoritet som gör att det här är ingen person som man sätter sig på. Samtidigt som hon är väldigt bra på att lägga huvudet lite på sne och få folk att öppna sig. Och just den här kombinationen mellan här är jag som bestämmer men du kan samtidigt känna dig trygg här i min terapisoffa. Den tror jag är förklaringen till att hon har blivit så väldigt populär i USA.
Under åren som följer blir Oprah hyllad för sina insatser. Det gör att Baltimore börjar kännas trångt. En före detta kollega från TV har flyttat till Chicago. Hon heter Deborah DeMaio och har varit Oprahs favoritproducent. När Oprah ska förnya sitt kontrakt i Baltimore ber Deborah henne att avvakta och istället skicka in ett videoband till den större kanalen i Chicago där Deborah jobbar.
Originally, I was named from the Bible by Aunt Ida, who named me from Ruth, the first chapter and the 14th verse, Orpah. But no one knew how to spell in my home, and that's why it ended up being Oprah.
Oprah har afro och stora guldörhängen. Hon tittar rakt in i kameran och berättar om sig själv med så mycket inlevelse och karisma att tv-cheferna i Chicago blir helt tagna. Oprah själv är förvånad. Producenten Danny Swanson berättar i amerikanska ABC.
She says, well, you know I'm black. I said, yeah, I got that figured out. I said, lady, I don't care what color you are. I'm here to win. She says, well, you know, I'm overweight. And I said, it might be a help. You're going to have to be liked by white people as well as black people. And I said, a lot of white people are overweight, and that'll create sort of a identity for you. I said, by the way, don't change a thing.
Oprah packar ner sina 5 pälsar och flyttar till Chicago. Oprah säger att valet av stad är en medveten strategi. Los Angeles och New York är för stora och urbana metropoler. I Chicago kom hon nu till den mer konservativa publiken i den amerikanska mellanvästern som är enklare att chockera. I januari 1984 tar hon över som programledare för tv-programmet AM Chicago.
Teman om moderskap och shopping som riktigt sitt hemmafruar blandas med lite mer kittlande ämnen om sex och kändisar.
What's going on in American bedrooms? Well, Alice and Vern have been married now for 4 years, but they now sleep in separate rooms.
Jag minns att jag tidigt såg henne och att jag var lite skräckblandad förtjusning. För jag tyckte ibland hon gick över gränsen. Jag tyckte ibland att hon gjorde det på ett väldigt amerikanskt sätt.
Det här är Malou von Sivers som i sitt eget program Malou efter 10 jämförts med Oprah Winfrey. Och även om Malou till en början tycker att Oprah gör lite väl sensationslysten tv kommer det att ändras med åren. Och när Malou startar Malou efter 10 möts hon av samma kritik som Oprah får.
När det är kvinnor och dag-tv så ser man ner på det, och det är då inte alls lika coolt som män som sitter sent på kvällen, late night, bakom ett skrivbord. Då blir det plötsligt något helt annat.
I början av sin karriär har Oprah en konkurrent som anses vara kungen av tv. Det är Phil Donahue från The Phil Donahue Show, som också sänder från Chicago.
Can a homosexual turn heterosexual? Gays who did say yes and tell why and how on the next Donahue.
Phil Donahue rör sig också med lätthet mellan enkla och kontroversiella ämnen. Han är en vithårig, stilig man som kan prata om allt ifrån tonårsgraviditeter till transsexuella kvinnor. Samma saker Oprah är bra på.
Anna Maria DeVries joins us. You're 17, Anna Maria, and you are 7 months pregnant.
Ingen förväntar sig att Oprah ska slå Phil Donahue. Men det gör hon. AM Chicago blir en succé, och efter bara några månader har programmet högre tittarsiffror än Donahues show. Oprah i sin egen show många år senare.
I managed to beat Phil Donahue in the first month on the air. There ain't nobody but Jesus in your life to do that. It's unbelievable. I believe.
Oprah ska snart bli känd i hela landet. Inte enbart på grund av sin show, utan tack vare en filmroll. Musik- och filmproducenten Quincy Jones har fått i uppdrag att arbeta med en filmatisering av Alice Walkers roman Purpurfärgen. Det är en bok som handlar om svarta kvinnor i den amerikanska södern under 1930-talet. Om det rasistiska samhället och mäns våld mot kvinnor. Karaktären Sofia bygger på Alice Walkers mamma. Quincy Jones får ett fotografi som referens för hur mamman ser ut. Och en dag när han slår på tvn hajar han till. På tvn ser han Oprah.
Historical first, it's on the lips of everybody, cab drivers, wherever you go.
Han säger till regissören att hon måste provfilma för rollen som Sofia. Regissören är ingen mindre än Steven Spielberg, som tidigare gjort filmer som E.T. och Indiana Jones. Oprah flyger till Los Angeles för att provfilma. Hon är nervös. Många år senare möts mästerregissören och tv-stjärnan för att minnas tillbaka i Oprahs egna program.
I want to take you to where you did your audition for the first time. You were in a deep state of nervous energy that during the audition. This is where it happened. This is where the first time you read for the part was right here around this table.
Yeah. Oprah får rollen. Hon blir så lycklig att hon hoppar upp och ner i Spielbergs soffa och välter en modell av ett rymdskepp han har i sitt kontor. Purpurfärgen blir en modern klassiker och Oprah hyllas för sin insats som Sofia.
Get my children out of here! Take them home! Get my children home! Get my children out of here!
Jag tycker att Oprah Winfrey är en oväntat bra skådespelerska. Jag minns när jag såg henne första gången i Purpurfärgen, då blev jag direkt misstänksam och tänkte att nu har hon fått den här rollen för att hon är kompis med någon Hollywood-producent. Men jag tycker verkligen att hon har visat att hon är på riktigt.
All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles. I had to fight my brothers. Girl child ain't safe in a family man. I never thought I had to fight in my own house.
Oprah blev nominerad till en Oscar för bästa kvinnliga biroll. Och nu inleds en annan fas i Oprahs karriär. Det världsomspännande intresset för hennes vikt. Oprah gästar The Tonight Show med komikern Joan Rivers som programledare. Oprah gör entré i en midnattsblå klänning med pärlor. Den trådsmala, blonda programledaren börjar direkt anmärka på Oprahs vikt.
But you went into beauty contest. They tell me you're a beauty contest winner.
Yeah, I'm 50 pounds ago or so.
So how'd you gain the weight?
I ate a lot.
Oprah försöker till en början skoja bort frågan. Men Joan Rivers hittar med näven mot Oprah.
You shouldn't let that happen to you. You're very pretty.
You know what?
No, I don't want to hear.
Let me tell you this.
Pretty girl and you're single. You must lose the weight.
I'm going to. You know what?
Oprah har kämpat med olika bantningskurer utan att gå ner. Men under inspelningen av Purpurfärgen vill filmteamet att hon behåller sin vikt. För Sofia ska vara större. Kilorna blir kvar när det är dags för Oscarsgalan. Oprah har en vit klänning med detaljer i glänsande guld. Hon skämtar om sin outfit i Saturday Night Live.
Honestly, they had to lay me down on the floor to get it on. The way when you put on those jeans, you know. Had to lay me down on the floor and the designer kept saying, oh, but you look so thin, you look so thin. I said, but I can't breathe, I can't breathe. So I sat in the chair, my first Oscar experience, the whole night like this, believe it or not, trying not to choke. And I thank goodness that I didn't win because I wouldn't have been able to walk up the steps to get the Oscar.
På själva galan zoomar kameran in på den förväntansfulla Oprah Winfrey. Hon är 32 år gammal och har väntat på det här ögonblicket i hela sitt liv. Hon har mognat som ett fint vin, säger hon.
The nominees for performance by an actress in a supporting role are Oprah Winfrey in The Color Purple.
And the winner is Angelica Houston and Clifton Bonner.
Statuetten går till Angelica Houston som seglar upp på scenen i en mörkgrön klänning. Purpurfärgen är nominerad i 11 kategorier, men tar inte hem ett enda pris. Oprah säger att hon vill fortsätta skådespela, men hon vill inte släppa taget om sin talkshow. Ungefär samtidigt som Purpurfärgen går upp på biografer byter Oprahs show namn från AM Chicago till The Oprah Winfrey Show. Och 1986 blir programmet syndikerat.
Det här med syndikering är en jättestor grej i USA, för det innebär att rättigheterna till ett lokalt tv-program säljs vidare så att det kan sändas i olika delstater och olika kanaler samtidigt. Helt enkelt att man når ut till en större publik i hela landet.
I'm Oprah Winfrey and welcome to the very first National Oprah Winfrey Show! Now,
I don't have a lot of problems in my life, I have to tell you. Things are going pretty good for me right now. But two things have bugged me for years. The first, my thighs. The second, my love life. So today, how to find a husband, how to find a wife. And if you already have a mate, how to keep the one you have from all of us single people who want him.
Oprah syns nu från kust till kust. Och hennes program fortsätter att ta sig an laddade ämnen. Oprah blir allt mer personlig.
Hon har alltid delat med sig mycket av sig själv. Om sina upp- och nedgångar när det gäller vikt. Men också att hon i barndomen var utsatt för sexuella övergrepp.
Hon har blivit populär just därför, tror jag. Men jag tycker ibland att hon blir viktigare än programmet.
Malou von Sivers har i ett sommarprat berättat om sin tuffa uppväxt och misshandeln som hon utsattes för som barn.
Det som vägde över blev att jag själv får så många förtroende från människor, så jag tänkte att nu ska jag berätta. Jag är inte bara den som man ser i tv, liksom person som ser ut att klara allting och lyckad och allt det där, du vet, som tv ofta kan ge en bild av. Utan jag har också mitt bagage. Men jag använder ju inte det till särskilt mycket faktiskt. Det finns enstaka gånger, men då känner jag att det är verkligen en gräns som jag tänker mig noga för innan jag går över.
Oprah passerar den gränsen. Under åren gör hon flera program om incest och sexuellt våld som tangerar det hon själv upplevt som barn.
Trudy Chase was brutally raped by her stepfather and was continually abused until she ran away at the age of 16.
Oavsett vad publiken tycker om Oprahs personliga inblandning blir intervjuerna banbrytande. En sorts samhällsjournalistik, men från en sammetslen tv-soffa.
Hon såg människan bakom siffrorna, bakom fakta, och så lyfte hon fram dem och visade att det är inte bara siffror och statistik. Det är de här personerna det handlar om. Och det har varit en liksom röd tråd genom alla hennes program.
Och det är nu Oprah reser till Forsyth County i Georgia.
There's no niggers here. Why should they even come, you know? They asked for it. They got it, so why they come back, you know?
Många av de vita invånarna i Forsyth County menar att svarta inte har rätt att bo i området. Med hjälp av våld och diskriminering hålls afroamerikaner borta. När svarta aktivister protesterar blir de attackerade med tegelstenar. Oprah bestämmer sig för att resa till Forsyth County och göra ett program. Hon och producenterna blir hotade till livet av Ku Klux Klan, en vit maktorganisation som har ett stort fäste i Georgia.
You don't believe that people of other races have the right to live here.
They have the right to live wherever they want to, but we have the right to choose if we want a white community also. That's why we moved here.
You believe? That's what you believe. Excuse me. Why is it that there are people in this county obviously who are afraid of black people? What is it you are afraid black people are going to do?
I've talked to black people. Black people, they don't want to come up here. They don't want to cause any trouble. That's a black person. A nigger wants to come up here and cause trouble all the time.
Tidningarna och kritikerna hyllar programmet och det faktum att Oprah lyckas behålla fattningen trots att hon ställs öga mot landets kanske värsta rasister. Hon lyckas göra sensationslysten TV och samtidigt vara folkbildande.
Vart efter det här fortsatte så blev det mer och mer så att jag tror människor förstod att det här var inte bara någon slags tv-underhållning utan det här var något helt annat.
Ett år senare bjuder hon in några skinheads till sin studio. Men den här gången är resultatet inte lika lyckat.
You just said I don't sit with monkeys. You think because she's black, because I'm black, we're monkeys? Is that...
It's a proven fact.
It's a proven fact? It's a proven fact that I'm a monkey?
Could be. Yeah,
Efter grova rasistiska påhopp tappar Oprah kontrollen över intervjun. Under reklamavbrott skickas några av skinheadsen hem. Oprah ångrar programmet. Hon känner att hon gett rasisterna en plattform för att på bästa sändningstid nå ut med sina hatiska budskap. Men Oprah fortsätter göra program som tangerar både högt och lågt. Hon pratar om unga killar som kväver sig själva med plastpåsar medan de onanerar. Hon bjuder in kvinnor som kallar sig för häxor. och människor som vuxit upp i satanistiska sekter. Snart dyker upp en uppsjö av liknande program. Jerry Springer och Ricky Lake gör samma sensationslyssna tv som kallas för trash tv.
I see why he cheat. I see why.
Oh, you see why he cheat.
Men The Oprah Winfrey Show har någonting de andra saknar. Och det är Oprah själv.
Oprah Winfrey har en slags utstrålning som syrra eller moster som man känner sig trygg med och kan prata med allt om. Det är som att det har smält samman hennes person och hennes journalistik eller hennes programmakande. Och jag tror också att det här, det funkar väldigt bra i USA.
Oprah är nu en snuskigt rik kvinna. Hon flyttar in i en enorm lägenhet med panoramautsikt över Lake Michigan. I badrummet hänger det kristallkronor och i garderoben minkpälsar. Hon är nu en prominent figur i Chicagos societet och politiker smörar för henne. I ett land utan kungligheter är Oprah på väg att bli drottning. 1986 träffar Oprah en man, den stilige affärsmannen Stedman Graham. Han är lång, 198 centimeter. Han har spelat basket och arbetat som modell. Oprah blir kär. Stedman ringer in till hennes show. Paret gullar förälskat med varann.
Caller, you're on the air. Hello.
Yes, I don't know if you recognize my voice or not. But
Stedman, is that you? Steady, honey.
Men förhållandet förlöjligas av skvallerpressen och media. Det beskrivs som att Stedman bara är med Oprah för hennes pengar. Under deras mer än 30 år långa förhållande kommer de elaka ryktena att snurra. Att Oprah är lesbisk och har en relation med sin bästis Gail King. Och att Stedman egentligen är homosexuell. Många år senare får hon frågan om de lesbiska ryktena av idolen Barbara Walters i ABC.
So when those, to me, dumb rumors come up,
mm-hmm.
that you
are gay,
uh-huh. What do you say?
Well, I have said we are not gay enough times. I'm not lesbian. I'm not even kinda lesbian. And the reason why it irritates me is because it means that somebody must think I'm lying. That's number one. Number two, why would you want to hide it? That is not the way I run my life.
Oprah blir hånad i skvallerpressen för sin relation med Stedman. Och återigen är hennes viktig fokus. Man gör narr av hennes storlek i förhållande till Stedmans slanka kropp, Oprah berättar i sin egen show.
I knew that when people would see us together, that the first thing they were thinking, I certainly thought for myself that what they were thinking is, what's he doing with that fat girl?
I november 1988 gör Oprah entré i en stor kappa som hon slänger av. Nu står hon framför publiken i ett par smala Calvin Klein jeans. Oprah har gått ner 30 kilo i vikt. Det rullas in en bricka med fett från ett slakteri som ska symbolisera viktnedgången.
I fasted without cheating for a solid 6 weeks. Up until 6 weeks I ate absolutely nothing. And if you can believe in yourself. You can do it. I thank you very much. Thank you.
Avsnittet blir det mest sedda i Oprahs karriär. Men 2 år senare har hon gått upp allt igen.
Det här känns ju som ett väldigt sorgligt kapitel i berättelsen om Oprah. Hur besatt publiken blir av hennes vikt. Men hon använder ju också det här själv i sin show och gör väldigt många program om bantning, med olika dieter. Och samtidigt så känns det faktiskt som att tittarna gillar henne mer när hon är större än när hon är smal.
1989 gör Oprah ett program som kommer påverka riktningen för hennes talkshow. Hon intervjuar en man som bedrar sin fru. Mannen, frun och hans älskarinna är på plats i studion. Och under sändningen avslöjas det oväntat att älskarinnan är gravid.
Man måste veta att den här personen vet vad hon eller han gör. Det vill säga att aldrig ta en person som är mitt i en process. utan man måste se till att den här personen har kommit ut på andra sidan och kan då reflektera tillbaka.
Oprah ser hur förödmjukad den här bedragna hustrun blir, att hon tappar ansiktet inför publiken. Och då bestämmer sig Oprah för att hon aldrig mer ska göra tv på någon annans bekostnad. Att hon inte ska låta någon ta smällen för att bli underhållning.
Oprah har nu startat sitt eget produktionsbolag, Harpo, och byggt sin egen studio. Det innebär att hon får större kontroll över programmets innehåll och utveckling. Under 90-talet började ett skifte i Oprahs val av ämnen.
You say there are three body types.
You're a spiritual being who has occasional human experiences.
Yeah.
Programmet börjar röra sig mot en mer motiverande och filosofisk ton. Oprah har blivit andlig. Showen får en ny tagline, Live your best life. Oprah bjuder in New Age-föreläsare, pratar om transcendental meditation och med författare till självhjälpsböcker.
I do shows all the time where neighbors can't get along and wives and husbands and children, nobody can get along, and I think, my God, we are wasting such precious planet time.
Hennes favorit är The Secret från 2007. The Secret är skriven av Rhonda Byrne och handlar om hur människor kan attrahera hälsa, pengar och lycka genom positiva tankar.
An all new Oprah.
It's making its way around the world and the buzz keeps building.
For years on this show, this is what I've been trying to do. It is the secret to creating the life you truly want. Make more money, lose weight, fall in love, land your dream job. Isn't that amazing?
Det är som att nästan som att det är någon slags godhjärtad sekt där man försöker hjälpa och peppa varandra, och där Oprah är drottningen som försöker hjälpa folk att vi måste våga dela med oss av olika problem och vi måste våga prata om olika saker. Det här tror jag var ett rent businessbeslut. Jag tror att hon såg att det fanns marknadsandelar att ta där.
Oprah blir kritiserad av det kristna USA för sitt nyfunna intresse för självhjälpslitteratur och New Age. Och hon blir förlöjligad och kritiserad av hemmafruar när hon säger att kvinnor borde sätta sig själva främst. I början av 2000-talet startar Oprah sin egen tidning, The Oprah Magazine, eller O Magazine. Varje omslag pryds av en bild på henne själv. Hon intervjuar Nelson Mandela och i rubriken står hennes namn större än människorättskämpen. Oprah intervjuar sin hjälte.
Jag tror inte någon som helst tvivel om att Oprah Winfrey har ett stort ego. Jag tror att hon är väldigt nöjd med och tror att det betytt mycket att hon som afroamerikansk kvinna har blivit så rik och framgångsrik.
Kritiker menar att Oprahs ego blivit för stort och att hon kontrollerar sin tv-publik. Hon berättar vad de ska tänka, vad de ska köpa och vilka böcker de ska läsa. Humorprogrammet The Man Show på Comedy Central skämtar om personkulten och Oprahifieringen av USA 1999.
That's very nice, but we're not here for applause. We're here because we have a serious problem in this country, and her name is Oprah. That's right. Millions and millions of women are under Oprah's spell. This woman has half of America brainwashed.
She tells them what to read, what to eat, what to think, what to do.
We're the ones that are supposed to be telling them what to do, right? Yeah! And that was enough. The Oprahization of America must be stopped.
Samtidigt blir Oprahs show bara större och större. Kändisar som Madonna, Michael Jackson och Whitney Houston intervjuas av Oprah.
My life became the world. My privacy, my business, who I was with, whom I married. And I was like, that's not fair.
Att en person gråter, det var ju det som ofta Oprah fick kritik för och som jag har fått kritik för i början framförallt. Det är en del av att vara människa. Jag har också fått tårar i ögonen många gånger när det gäller berättelser som är så starka. Det viktigaste har varit att fråga, varför vill du berätta det här? Och då är det väldigt ofta jag vill berätta det för att hjälpa andra. Och det tycker jag är ett väldigt bra motiv.
De som gillar Oprah Winfrey tycker att hon är fantastisk på att få folk att öppna sig, att göra de här kändisarna mänskliga och även vanliga personer, att de kan sitta där och berätta om aborter och missfall och drogmissbruk och allt möjligt. De som är kritiska till Oprah tycker att hon ställer alldeles för få tuffa frågor. Och själv så skulle jag väl säga att jag är någonstans mitt emellan. Jag kan inte säga annat än att hon är en väldigt framgångsrik och imponerande affärskvinna.
Oprah har med sin egen person blivit tv-världens starkaste varumärke. När hon tipsar om fårskinnstövlarna Uggs i sitt program blir det en kommersiell succé. Hon lanserar segmentet Oprah's Favorite Things, där hon delar ut allt ifrån MP3-spelare till bilar.
Man kan ju säga att Oprah Winfrey var någon slags influencer innan begreppet fanns.
Kritiker menar att Oprahs tagline Live Your Best Life i själva verket handlar om att sälja massa grejer och kringa prylar. Men hon själv säger att hon gör allt det här med samvete. Och när hon till exempel delar ut bilar så säger hon att det här inte är ett jippo, utan det är hennes producenter som har scoutat ekonomiskt utsatta familjer som sitter i publiken. Så precis som med så mycket annat gällande Oprah Winfrey så har kanske det här inte två sidor.
Oprah startar en bokklubb där Nobelpristagare blandas med mer lättillgänglig litteratur. Tunga namn som John Steinbeck följs av äventyrsförfattare som Ken Follett. På så vis får Oprah amerikanska kvinnor att läsa. Böckerna hon väljer blir omedelbara bestsellers. Oprah tror att hennes publik vill diskutera livets stora frågor.
Vi gick ganska parallellt hur det här utvecklades med mer med politik, filosofi, alla möjliga de här ämnena som inte har någon plats någon annanstans i ett och samma program. Det gäller att bara hålla på helt enkelt och inte bry sig vad folk skriver och tycker. För att tittarna var med från början. Väldigt, väldigt starka reaktioner har varit från tittarna.
Snart testas Oprahs inflytande i praktiken. 1996 drabbas världen av galna kosjukan. Kor som matats med andra kor ger upphov till en dödlig hjärnsjukdom som drabbar människor.
Environmental health officers are worried about the practice of letting farmers keep carcasses for their own consumption. They say there's no control over what happens to that meat once it leaves the abattoir.
Oprah gör ett program i rubriken Farlig mat, där hon vänder sig till sin publik och säger att hon slutat äta hamburgare. Priset på boskap faller på börsen. Och det är nu Oprah blir stämd av köttindustrin. CNN rapporterar.
Even royalty can be called to court. Oprah Winfrey is in Texas facing a federal lawsuit claiming defamation of the American beef.
Part of the reason Oprah Winfrey is being sued for millions for allegedly disparaging the beef industry is because of the influence she has on her audience.
1998 är det dags för rättegång i stan Amarillo i Texas. Oprah tar med sig ett stort team och varje dag sänder hon sin egen show från en teater i Amarillo. Den som förbereder hennes försvar är ingen mindre än en konsult vid namn Phil McGraw. Han ska senare bli känd som tv-psykologen Dr. Phil. Dr. Phil hjälper Oprah att hålla huvudet kallt och hon blir friad. Associated Press filmar när Oprah kommer ut från rättssalen i en svart dräkt. Utanför står hennes fans.
Okay, hi everybody. What my reaction is that free speech not only lives, it rocks.
Under 2000-talet är Oprah en institution i USA. Hon skänker enorma summor till välgörenhet. Och när utländska makthavare som Mohammed bin Salman kommer på statsbesök till USA står Oprah på listan över vem den saudiska kronprinsen vill träffa.
Det kan ju inte mätas i pengar, det PR-värde det ger att få ta en selfie tillsammans med Oprah Winfrey.
Hennes inflytande sträcker sig bortom tv-rutan. En del hävdar att det är Oprah som ser till att Barack Obama blir president i USA. 2007 står hon på ett kampanjmöte i Iowa och ger honom sitt stöd.
I have no cars, no refrigerators. I'm just here because, just like you, I believe in this country and what this country can be. The reason I'm here is because I know what Barack Obama can do for America.
Det jag tror att Oprah Winfrey hjälpte honom med, det var att göra honom mänsklig. Därför att Barack Obama, framförallt i början av sin karriär, var ganska stel, lite mästrande, lite för mycket professor. Och Oprah Winfrey gav honom någon slags okej-stämpel.
Ett år senare kommer Oprah med tillkännagivande i sin egen show. Hon har en lavendelfärgad dräkt, håret är vågigt och hon har tårar i ögonen.
So at the top of the show I told you that I have some news to share with you, so here goes. After much prayer and months of careful thought, I've decided that next season, season 25, will be the last season of the Oprah Winfrey Show. Our viewers have enriched my life beyond all measure. And you all have graciously invited me into your living rooms, into your kitchens, and into your lives. And for some of you, longtime Oprah viewers, you have literally grown up with me. We've grown together.
Ja, det var nog många som upplevde att det var en vän i henne som plötsligt skulle försvinna. Liksom, hon kommer finnas där för alltid. Det är en normalitet, det är en trygghet. Många uppfattar det nog som ett svek och det tror jag var ohyggligt svårt för henne.
Efter 25 år väljer Oprah att gå vidare. Att göra tv på en daglig basis är slitsamt och hon vill ägna sig åt annat. En del vill se henne som en framtida presidentkandidat. Men Oprah själv verkar inte intresserad.
Jag tror att chansen att Oprah Winfrey ställer upp som presidentkandidat är ungefär 1 promille. Därför att det här är en väldigt smart kvinna och då borde hon inse att det här är världens värsta jobb. Hon skulle behöva göra massa saker som hon tycker är tråkiga. Hon skulle inte kunna driva sina företag. Och hon skulle behöva göra en massa saker som hon inte kan. Jag kan bara inte se det. Men det är ett spännande tankeexperiment att tänka sig vad skulle hända på en debattscen om hon mötte Donald Trump.
Några år efter den sista säsongen syns stora rivningsmaskiner utanför Harpo Studios. Det är en mulen dag och maskinerna arbetar metodiskt med att riva ner betongväggarna till det som har varit världens kanske mest framgångsrika talkshow-studio.
Ja, men Oprah symboliserar på något sätt den amerikanska kändisen när den är som bäst. Amerikaner älskar historier om någon som tar sig i kragen och reser sig från djup fattigdom till framgång och rikedom. Hon personifierade American Dream.
Du har lyssnat på Petri ID med mig, Vendela Lundberg. Avsnittsförfattare var Axel Winqvist. Exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt.
Of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me, baby. Can't you see through me? 'Cause we're alone now. And I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love. You're holding nothing. You came out in front when I was hiding. Together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.